I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Rena, och Gud, våra hjärtan och våra samveten, så att din son när han kommer till oss i sin heliga nattvard i våra hjärtan och finna en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Genom Guds nåd är jag vad jag är. Det är tydligt att minnena av vem han var smärtar Paulus. Han återkommer till det vid flera tillfällen. Jag är ju den minste av apostlarna, inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Så talar han i episten, den minste av apostlarna. Och i ett annat brev kallar han sig av samma anledning för den störste av syndare. Den minste av apostel och störste av syndare. Sådana omvända finns det på många platser där förföljelsen är stor, men det får av oss som delar den erfarenheten att ha förföljt Guds församling, att ha försökt döda våra kristna bröder och systrar. Men minnena av vad du ändå har gjort, av andra synder, av andra sår gentemot andra människor som du har gett dem, och inte minst de sår som du genom din synd har gett Jesus, de kan fortfarande smärta dig. Och du önskar, ibland mer än allt annat, att du kunde ha det ogjort. Och kanske är det färska minnen som du sitter med nu, av sånt som du önskar verkligen hade varit ogjort. Minnen av sånt som du kanske flera gånger har kommit till Jesus med tidigare. Och det är detta som plågar dig, att det upprepas. Gud använder detta. Inte för att trycka ner dig och plåga dig, utan han använder det för att lära dig och göra det klart för dig att det är hans nåd det beror på. Och i Guds hand får det bli en välsignelse, eftersom vare sig det i dina ögon är en särskilt svår synd eller en mindre synd, eller om det är en engångsföreteelse eller om det är någonting som har skett upprepat, så gör minnena av sådana saker klart för dig att det kan inte bero på dig. Vad måste inte kung David ha lidit över sin synd med Batseba, och att han såg till att hennes man blev ledd i döden. Säkert har det återkommit många, många gånger för honom och plågat honom. Och Petrus måste mer än en gång ha tänkt tillbaka på natten vid överste prästens gård. Och måste inte tuppens galande på morgnarna ha blivit en smärtsam påminnelse om hur han hade förnekat Jesus. Minnen av svek. Kunde någon av dem därefter ha inbillat sig att de har förtjänat förlåtelse, de har förtjänat evigt liv? Knappast. Men minnena kunde bli till en förkunnelse om Guds nåd, om Guds trofasthet. Genom Guds nåd är jag vad jag är, inte genom vad jag själv har åstadkommit. Så låt därför inte minnena av synder, av sånt som du ångrar, som du önskar har varit ogjort, blir någonting som hindrar dig från att vända till Gud, som gör att du tappar frimodighet, utan istället låt dem få bli något som gör Guds nåd och Guds trofasthet ännu tydligare. Så låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. För dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag, dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Allsmäktige Gud, hjälp oss som nu har firat påsk att bevara korsets och uppståndelsens evangelium i våra hjärtan, så att vi dagligen dör från synden och uppstår till nytt liv. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den heliga ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord från Jesaja boks 43 kapitel. Ni är mina vittnen, säger Herren, och min tjänare som jag har utvalt, för att ni ska känna mig och tro mig och förstå att jag är den som har förutsagt detta. Före mig blev ingen gud formad, efter mig ska ingen komma. Jag är Herren, förutom mig finns ingen frälsare. Jag har förkunnat det och berett frälsning, jag har kungjort det och ingen främmande gud ibland er. Ni är mina vittnen, säger Herren, och jag är Gud. Hör också Herrens ord från första Korintierbrevets 15 kapitel. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, att ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade sig han för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever medan några insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som är så som ett ofullgånget foster. Ty jag är den ringaste bland apostlar. Jag är inte värd att kallas apostel eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är. Och hans nåd mot mig har inte varit förgäves. Utan jag har arbetat mer än de alla, fast inte jag själv, utan Guds nåd som har varit med mig. Vare sig det gäller mig eller de andra så förkunnar vi detta. Och det är detta ni har kommit till tro på. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium, så skriver evangelisten Johannes i sitt 20 kapitel. På kvällen samma dag, den första veckodagen, var lärjungarna samlade bakom låsta dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sade: frid vare med er. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och sin sida. Och lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sa det än en gång till dem: frid vare med er. Som Fadern har sänt mig sänder jag er. Sedan han hade sagt detta andades han på dem och sade: ta emot den heliga ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. Thomas, en av de 12, han som kallades tvillingen, hade inte varit med dem när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom: vi har sett Herren. Men han svarade dem: om jag inte får se hålen och spikarna i hans händer och sticka min hand i hans sida så kan jag inte tro. 8 dagar därefter samlades hans lärjungar igen där inne och Thomas var bland dem. Då kom Jesus medan dörrarna var låsta och stod mitt ibland dem och sade: frid vare med er. Sedan sade han till Thomas: räck hit ditt finger och se mina händer. Och räck hit din hand och stick den i min sida. Och tvivla inte utan tro. Thomas svarade honom: min Herre och min Gud. Jesus sade till honom: därför att du har sett mig tror du. Saliga är de som tror fastän de inte ser. Och många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son, och för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Rubriken för söndagen är påskens vittnen. Och just påskens vittnen och deras vittnesbörd är mer eller mindre det som vi har som vårt nya testamente. Det hade inte blivit mycket av kristendom om lärjungarna hade blivit kvar där i sitt slutna och låsta rum, rädda för vad människor skulle göra mot dem. Men Gud söker upp dem. Jesus söker upp dem. Han förkunnar sin frid och ger dem den heliga ande. Och allt detta precis som han hade lovat i sitt avskedstal innan döden på korset. Och detta sa han innan för att de skulle tro när det hade skett. Predikans 3 rubriker blir just detta: Jesus uppsöker sina lärjungar, Jesus upplyser sina lärjungar och Jesus uppfyller sina lärjungar med den heliga ande. Först, Jesus uppsöker sina lärjungar. Lärjungarna var samlade, står det, på den första dagen i veckan, och på den tiden innebar ju det söndagen. Lärjungarna hade kommit samman, församlats på en söndag. Och här borde det ringa en klocka. Det är gudstjänstdagen de har samlats på. Men inte för att hålla gudstjänst. Istället hade de barrikaderat sig bakom låsta dörrar av rädsla för vad andra människor skulle göra mot dem nu när Jesus var död. Vad gick genom deras huvuden nu? Vad kände de? När vi läser om detta i Bibeln så är det relativt sett ganska korta avsnitt. Det tar inte så många minuter att läsa händelserna kring Jesu död, hans begravning. Men för lärjungarna så ställdes allt på sin spets. Hade de blivit bedragna, hade de helt misstagit sig. Vi hade pastorsråd här i häromdagen och kom då att samtala kort just om detta kring dagens evangelium. Hur var detta för lärjungarna på långfredagen, på påskafton, lördagen? Deras mästare var död. Jesus, deras vän och mästare, var död. Tänk dig om du fick definitiva bevis på att allting är fel. Jesus är död. Han har inte uppstått och du vet det. alla år som du bett, alla pengar du har gett till församling, mission och andra kristna ändamål. Så mycket du investerat av tid, kraft, andra resurser och kanske svårigheter du mött just för att du är kristen. Och inte minst att du då så länge skulle haft fel. Om inte Jesus uppstått, då är vi som Paulus säger, de ömkligaste av alla människor. Och vad lärjungarna var uppe i alla fall flera av dem, måste ha varit inget mindre än en total livskris. Förvirring och förtvivlan och rädsla. Allt hade vänts upp och ner. Men nu har Kristus uppstått från de döda, som Paulus skriver. Påskropet är inte önsketänkande. Påskropet är förkunnande av fakta. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Och Gud har varit mycket mån om att detta ska finnas många vittnen till. Vi fick höra på långfredagen när Daniel gick igenom begravningen hur Gud ledde händelserna så att ingenting lämnades åt slumpen, utan det skulle vara helt säkert att Jesus har uppstått. Det har inte blivit någon förväxling med något annat lik i en massgrav eller någonting sånt, utan det var en särskild grav där ingen har legat innan. Det var en sten för sigill, vakter. Den romerska ockupationsmakten såg till och tjäna Guds intressen att här skulle inget misstag kunna ha skett. Och Gud ser också till att det är för många vittnen som Jesus visar sig. Evangelierna som vi har är inte, missförstå mig rätt, bara religiösa texter. Det är historiska texter, det är historiska vittnesbörd. Paulus låter oss veta att det är hundratals människor som såg honom uppstånden innan hans himmelsfärd. Mer än 500 människor. Och sen hänvisar han till, och många lever ännu. De flesta lever ännu. De förkunnar detta i en tid där man lätt skulle kunna kolla upp saker, eller lätt, men relativt lätt. Man skulle kunna kolla upp och pröva det som apostlarna sa. Och man skulle komma till slutsatsen, det är sant. Jesus har uppstått, han lever. Och nu är vi här igen hos lärjungarna på påskdagens kväll. De hade under all den tid de vandrade med Jesus blivit förberedda på vad som skulle hända. Jesus hade sagt rakt ut att han skulle dö och sedan uppstå. Han hade sagt att han skulle ta sig ifrån dem men sen komma tillbaka. Varför kunde de inte tro detta? Hur kunde de glömma detta? Och inte minst, de hade redan fått höra vittnesmål om uppståndelsen från kvinnorna. Och Johannes och Petrus hade haft kapplöpning till graven och tittat in och sett att där ligger ju bindlarna, det är väldigt märkligt. På huvudduken är hopvikt på ett ställe för sig. Om han skulle rövat bort kroppen, vem skulle bemödat sig att göra något sånt? Och även om nu några av dem på ett eller annat sätt anade eller något sånt att kanske Jesus har uppstått, så har de ändå inte förstått vad detta innebar. De var fortfarande rädda och hade låst inne sig. Men det är inte så att lärjungarna var en samling särskilt trögfattade människor. I alla fall inte mer än du och jag. Av naturen så är vi andligt blinda. Jesus hade sagt vad som skulle hända, men de kunde inte ta emot det. De kunde inte förstå. Vi kan inte se Guds rike om vi inte blir födda på nytt. Gud måste ta initiativet. Det är han som måste göra det. Det är han som måste komma till oss och öppna våra sinnen. Lärjungarna satt in i ett låst rum, och andligt sett så sitter vi också i ett låst rum. Men det är inte ett hinder för Jesus. Plötsligt står han där mitt i rummet. Lås, bom och reglar kan inte hålla honom ute. Han söker upp. han tar initiativet. Han söker upp sina lärjungar och han kommer till dem igen, precis som han hade lovat. Ni kommer att sörja, men er sorg ska vändas i glädje. Jag ska se er igen och då ska era hjärtan glädjas och ingen ska kunna ta er glädje ifrån er. Så hade han sagt några dagar innan. Och lärjungarna blir glada när de får se honom. Men inte alla. För Thomas är inte där. Han har missat gudstjänsten. Han har missat mötet med Jesus. Men en vecka senare, nästa gudstjänst, är han där med de andra lärjungarna. Men han är fortfarande i sitt låsta rum. Han vägrar tro. Och han kan inget annat. För återigen, han är egentligen inte direkt någon större tvivlare än de andra. Och utifrån sett så kan vi tycka att det är lite smått löjligt. Här står alla andra och säger: vi har sett Herren. Det är ju människor han känner väl. Han har vandrat med dem i flera år. Och varför skulle de hitta på någonting sånt? Men han tror inte. Men Jesus har tålamod med oss. Han vet hur denna väg är. Och ännu en söndag så söker han upp lärjungarna. Och nu särskilt för Thomas skull. Också han får nu se hålen. Och Jesus går med på hans krav att också få känna i hålen efter spikarna. Även om vi inte vet om han alls gjorde det. Men det är oviktigt, därför att nu i ett ögonblick så är tvivlen borta. Och ut kommer den starkaste bekännelsen som vi har i evangelierna till Jesus. Min Herre och min Gud. Det är en reservationslös likställande med den Gud som judarna har förkunnat, bekänt, trott på, följt under tusentals år. Jesus är den guden. Jesus har inte slutat att söka upp, utan fortfarande får människor vara med om hur Jesus plötsligt står där mitt inne i det låsta rummet. Men nu kommer han genom apostlarnas vittnesbörd och genom andens vittnesbörd. Han kommer genom ordet och förkunnar: saliga är de som tror fast de inte har sett. Men han är lika överväldigande nu som då när han kommer med sin frid. Och då kommer vi till den andra rubriken. Jesus upplyser sina lärjungar. Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. Och till dem som sitter i mörker och i dödens skugga kommer fridsfursten med sitt ljus. Jesus hälsar lärjungarna med den vanliga hälsningsfrasen: frid vare med er. Och det är fortfarande en vanlig hälsningsfras på olika semitiska språk, i hebreiska och arabiska. Shalom aleichem, salam aleikum. Men när Jesus hälsar på dem på det sättet på påskdagens kväll, så har orden fått en ny mening. Det är inte bara en form av hej, utan det är en förkunnelse av och ett tillsägande av frid. När han säger det visar han sina sår. Frid vare med er. Han dog verkligen på korset. Det var ingenting som lärjungarna hade inbillat sig. Och ja, nu stod han där och han levde verkligen. Han hade uppstått. Inte heller det var något som lärjungarna inbillade sig. Nu stod både hans död klar och hans uppståndelse. Båda dessa saker var tvungen att röjas undan tvivel kring. För på dessa två händelser hänger hela vår kristna tro. Om han inte dog, då har han heller inte uppstått. Om han inte har uppstått, då är vi ännu kvar i våra synder. Men nu blir lärjungarna säkra vittnen till båda händelser. Och den förvirring som säkert hade varit, rädslan, förtvivlan över att allt nu var över, den försvinner bort. Jesus är mitt ibland dem och han förklarar med sina ord vad som hände på korset. Frid var det med er. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Jesus förkunnar själv vad Paulus säger, Kristus som korsfäst, när han visar dem hålen och förkunnar sin frid. Han utlägger sin egen död, han visar sina sår och att det är i dem vi är helade, i dem vi har frid. Jesus hälsar dem tre gånger med frid i texten. Och även om det är vid två tillfällen så vill han trycka på detta. Frid var med er. Han vill upplysa dem att friden nu är vunnet. Att det som han lovat nu har skett, så att de ska tro. Jesus sa i sitt långa avskedstal innan han blev förrådd att han lämnar sin frid åt lärjungarna och att han talar om att han går bort för att komma igen. Och han säger detta innan det har hänt för att de ska tro när det har hänt. Och han återkommer till samma sak i slutet i kapitel 16, alldeles innan den överste prästliga förbönen. Detta har jag sagt för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var frimodiga. Jag har övervunnit världen. Och just detta med friden är så centralt för Jesus när han går mot sitt lidande. Och det är friden han förkunnar så snart han träffar lärjungarna. Men vad är då friden? Och vad är den inte? Lärjungarna var rädda för de judiska ledarna. De hade låst in sig, försökt stänga ute hoten. Men det gav inte frid. Och så är det också många av världens försök till frid fungerar. Att stänga ute det som stör, vända sig inåt och liknande. Men det är en bräcklig frid, om den alls kan kallas det. Det är kanske en känsla av lugn och ro. Att man är mindre splittrad och lite mer närvarande. Men det är sällan den tål att petas på riktigt ordentligt. Den har inte gett människohjärtat någon verklig förändring. Och framförallt, en sån frid förändrar inte någonting mellan Gud och människa. Den enda sanna friden är den som Jesus kommer med. Han är fridsfursten som kommer med fridens rike. Men Jesus, han tar inte bort hotet från lärjungarna. Han tar dem inte ut ur världen, men bevarar dem från det onda. Hotet finns kvar och kyrkan kommer att uppleva mycket förföljelse inom kort. Men det är en stor skillnad på Petrus som gömmer sig på påskdagen av rädsla och Petrus på pingstdagen och därefter. Hur han inför sin nära förestående avrättning kan lägga sig ner och somna och vaknar inte ens när änglarna skakar fängelset. Friden som Jesus ger är inte en skön känsla, en känsla av ro, utan en visshet om det eviga livet som Jesus har lovat. Att fiendskapen med Gud är borttagen och att himlen är öppen. Att syndens makt är bruten. För fred mellan himmel och jord är utropad. Och då kan världen rasa bäst den vill och djävulen ryta tills han blir blå i ansiktet. För inte ens döden är något att vara rädd för längre. När Gud i himlen för mig må allt gå mig emot. Platt ingen skada gör mig all världens våld och hot. Min tillförsikt jag grundar på Kristus och hans blod. Och vad än i tiden stundar, han ger mig frid och mod. I livets svåra lägen han är mitt fasta stöd. Han följer mig på vägen och han giver livets bröd. Det är skillnad på att känna frid och att ha frid. Visst är också den frid som Jesus kommer med någonting som vi kan förnimma, känna och uppleva. Och det är också någonting att vara tacksam över när det är så. Men har du inte frid i bemärkelsen en känsla av frid, så tar det inte bort den frid du äger i Kristus. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid genom Jesus, genom vår Herre Jesus Kristus. Vi har frid. Känslor kan förändras och vissa stunder känner vi mer av förlåtelsen. Vi känner mer av glädjen i tron, känner större lätthet att stå emot olika synder. Känner större samhörighet med våra kristna syskon. Känner mer lust att vara i församlingen, läsa vår bibel, be, lovsjunga. Men det Jesus har gjort förändras inte av detta. På samma sätt som rättfärdigheten inte beror på vad vi ser och känner hos oss själva, utan är Guds domslut över oss, så är friden något som är grundat i vad Jesus har gjort och förkunnat över oss. Och kanske är då fred en översättning som i vart fall kan komplettera de associationer vi får. Det är fred. Du kan alltså ha frid utan att känna frid. Men du kan också känna frid utan att ha frid. Att förlita sig på känslan av frid kan vara väldigt farligt, för människans hjärta är bedrägligt och man kan lätt inbilla sig att saker står väl till. Det här ser vi hos många människor runt om oss. Synden bekymrar dem inte. Samvetet är avtrubbat och någon fruktan för Gud och domen finns inte. Men det här är inte någonting som man bara ser bland okristna. Utan en sådan falsk trygghet smyger sig lätt in hos den kristna också. Och kan göra mycket skada i den kristna gemenskapen. Så därför ger också Jesus åt kyrkan nycklamakten. Både som ett skydd för den enskilde, men också för hela gemenskapen. Och det leder oss in i den sista rubriken. Jesus uppfyller sina lärjungar med den heliga ande. En av de saker som Jesus uppehåller sig mest vid under sitt avskedstal är sändandet av den heliga ande. Vi förstår snabbt att anden är avgörande för kyrkans liv när vi läser i kapitel 14, 15, 16 Johannes evangeliet. Men försoningen behövde fullbordas på korset innan anden kunde komma och förmedla den. Det är därför syndernas förlåtelse hamnar under trosbekännelsens sista del som handlar om anden. Och inte om avsnittet, i avsnittet om Jesus. För andens liv är kyrkans liv. Och ska inte dra hela, men för att sammanfatta förklaringen i lilla katechesen kort. Så tron, förlåtelsen och uppståndelsen till, det hel, till evigt liv, det är andens verk. Jesus har förvärvat, vunnit syndernas förlåtelse åt oss, friden med Gud. Men anden förmedlar den till oss. Och det genom det vi kallar nådemedlen, ordet och sakramenten. När Jesus andas på lärjungarna och uppfyller dem med anden, så är det fortfarande kopplat till den frid han har förkunnat. Friden grundar sig på syndernas förlåtelse. Där synderna är förlåtna, där är frid. Och där synderna inte är förlåtna, där är inte frid. Och detta går också in i våra mellanmänskliga relationer. Där det är oförsoning mellan människor, där är inte frid. Och det kan vara oerhört påtagligt i vissa gemenskaper att här finns det spänningar, här finns det konflikter. Där är inte frid, och då är heller inte syndernas förlåtelse där. Om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Frid, förlåtelse och försoning i församlingen hör samman. Därför ger Jesus också sina apostlar nycklamakten, uppdraget och mandatet att lösa människor från deras synder och att binda människor i deras synder. Och det här är inte någonting som bara speglar vår mellanmänskliga gemenskap, utan det som beslutas på jorden, det säger Jesus, så är det också löst eller bundet i himlen. Och vi kan återigen gå tillbaka till Jesu avskedstal. För på så många olika sätt hör allt som händer här på påskdagens kväll samman med vad Jesus har talat om innan, lovat och undervisat om. Vi har berört att Jesus har sagt att han skulle gå bort men komma igen. Att lärjungarnas sorg skulle vändas i glädje och att han skulle ge dem sin frid. Och att han skulle sända den heliga ande. Men där finns också avsnittet om att förbli i Jesus, liksom grenarna i vinträdet, och uppmaningen att de ska älska varandra. Och just dessa två saker hör ihop. Att förbli i Jesus, vara i honom och att älska varandra. Johannes tar upp detta i väldigt tydligt i sitt första brev. Kärleken till Gud och kärleken till bröderna, det vill säga våra kristna syskon, den flyter ihop. Och det flyter ihop med förblivandet i Gud och Guds förblivande i oss genom anden. Och genom detta flyter också förlåtelsen. Läser man Johannesbrevet och försöker strukturera upp, hur vill han ha det nu då? Hur vet vi att vi är i kärleken? Hur vet vi att vi är i Gud? Och så vidare. Så ger han flera olika svar. För det är samma, eller det är olika sidor av samma mynt hela tiden. Försöker man separera detta, då går det inte att få ihop första Johannesbrevet. Utan de är alla del av samma helhet, fullhet. Och just detta är vad, ska man säga, grundordet i frid på hebreiska, arameiska eller vad du vill är. Det har att göra med helhet, fullhet. Friden innebär att helheten fungerar, är i harmoni, i försoning. Och när Paulus skriver att Gud är ju inte oordningens Gud utan ordningens, nej, fridens Gud. När det inte är ordning, då är det frid. Och är det frid, då är det inte ordning. Då är det inte oförsonlighet. Guds rike är ett fridens rike. Vi kan därför inte leva i oförsoning med våra kristna syskon och samtidigt ha frid med Gud. Därför att oförsonlighet bryter sönder gemenskapen, bryter sönder Kristi kropp, bryter sönder helheten. När Jesus säger vid nattvardens instiftande att vi måste låta honom tvätta våra fötter, det vill säga förlåta våra synder, så har det just med detta att göra. För annars har vi ingen del i honom. Och han säger också, och detta ska ni göra med varandra, det vill säga förlåta varandra. Annars har vi ingen del i honom. För här finns också det allvarliga, att om någon inte vill försonas, om någon inte söker förlåtelse, vare sig av Gud eller människor, så är han eller hon bunden i sina synder och har inte del i gemenskapen, varken den jordiska eller den himmelska. Men bindenyckeln som Jesus ger till sin kyrka, den ska alltid användas med bönen och önskan att personen ska omvändas. Paulus fångar det sinnelag som ska vara när vi använder nycklamakten. Kristi kärlek driver oss. Vi är alltså sändebud för Kristus och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. Han som inte visste av synd, honom gjorde Gud till synd i vårt ställe för att vi i honom skulle bli rättfärdiga inför Gud. Jesus ville hellre bli fördömd i vårt ställe, ta på sig det, än att vi skulle gå förlorade. Och Paulus säger också, jag önskar att jag vore fördömd i deras ställe om jag skulle kunna rädda någon av mina bröder. Så när han eller hon söker förlåtelse och vill försonas, då ska lösenyckeln genast fram, de finaste kläderna på, signetringen på, gödkalven slaktas och festmåltid hållas. För min son var död men lever igen. Och så är det för varje kristen. Han var död men lever. För Jesus har uppsökt honom i det låsta rummet, förkunnat friden, att segern nu är vunnen över synd, djävul och död. Att han sänt anden som skänker tron på detta, syndernas förlåtelse och det eviga livet. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmänlig kyrka, en heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.